Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sårbar och superstark med mig, Mia Törnblom.
Och mig, Mikael Törnblom.
För fjärde och sista gången.
Ja, det stämmer. Yes!
Du är ju vikarie nu på sommaren.
Ja, men det har varit roligt, det får jag ändå säga. Det är ganska kul att prata med dig. Vi gör ju inte det annars.
Jo, det gör vi ju. Och om det är någon som har börjat lyssna precis just nu så kan jag säga att vi är gifta och arbetar tillsammans.
Precis, så vi hinner med att prata ganska så mycket.
Ja.
Och vi är vana att prata med varandra.
Aha.
Men jag tycker det här är ett annorlunda sätt att prata med. Det blir liksom lite struktur på det, om man säger så. Man sträcker på sig lite extra och man försöker vara bra helt enkelt.
Ja, man försöker ge vidare någonting. Ja. Jag tycker att det har varit fantastiskt kul att få podda med dig. Så jag är jätteglad. Men vi har ju det här sista avsnittet klart.
Absolut.
Och vi är inte färdiga.
Nej. Men jag tycker att det har varit jättekul också. Jag tycker att det har varit svårt. Men jag är också väldigt glad att många har uppskattat det. Och att vi har kunnat tillföra någonting. Det tycker jag är jättekul.
Vi har varit bjussiga tycker jag. Aha. Du har ju kastat mig under bussen.
Ja, men då kan jag väl säga så här. Du har ju kastat mig under bussen i 17 år på scen.
Ja, så är det ju. För de av er som aldrig har hört mig föreläsa så får jag väl erkänna att det har ju hänt mer än en gång att jag har berättat historier om oss.
Absolut.
Så att du fick väl ge tillbaka lite nu.
Jag tänkte det. Jag tänkte det här var chansen för mig att passa på här nu. Så jag grävt upp lite mer här. Nej, jag skojar bara.
Jag kände hur jag blev nervös. Vi tog upp en fråga i förra mejlet.
Ja.
Som fick en hel del respons. Det var ju det här med sociala medier. Om att den ena i relationen ville ha uppehåll. Och ville att den andra också skulle ha uppehåll. Och det liksom snurrade vidare. Och nu har den här anonyma poddkompisen mejlat och tackat jättemycket för att vi tog upp frågan.
Ja.
Men ville fortsätta lite. Så jag tänkte att vi kan väl fortsätta på det.
Absolut.
Och då skriver, och det är ju en han.
Mm.
Han skriver så här. Mina problem är att jag tankar energi av att vara själv och hon av att vara med mig. Jag har lite vänner som jag tycker om att prata med, men hon har inga för hon litar inte på någon. Jag vill jobba med mig själv med en coach och hon förstår inte varför jag inte kan arbeta liksom med mitt självledarskap tillsammans med henne istället. Och när jag vill göra något själv så lämnas jag alltid med känslan av att jag gör det mot henne istället för mig. När vi träffades så upplevde jag att hon gav mig sin ryggsäck och sa: kan du ta den här en liten stund? Och då jag tog den så blev jag hennes allt. Vad som än hände i världen så fanns jag där. Hon kunde lita till 100% på att jag aldrig skulle svika henne. Dessa två ryggsäckar jag bar omkring på blev ganska tunga. Särskilt då de inte trides tillsammans heller. En vacker dag så orkade jag inte längre och sa att detta går inte. Det blev det ultimata sveket bortom allt. Vi var ifrån varandra i 14 månader tills vi började träffas igen. Där kommer då sociala medier in. Hon ser det som...
Ja, men först och främst då kan man väl då titta lite grann på det här med att hon är ju ensam. Hon kan inte lita på någon. Alla de här tillitsproblemen och såna här saker, de blir ju då... De är ju Alltså att ha en relation med en sån person blir ju väldigt, väldigt svårt. Mm. Och framförallt om du är det enda, då det kan nog bli både klängigt och komplicerat liksom, på ett sätt som gör det svårt att kanske hålla en ren relation, om man säger så.
Ja, det låter inte superhoppfullt, om vi ska vara helt transparenta här. För att någonstans så är det ju så att ingen människa kan stärka en annan persons självledarskap fullt ut. Mm. Man kan inspirera varandra, man kan peppa varandra, man kan stötta varandra. Men man kan, det är lite att jämföra med fysisk träning. Man kan inte träna åt någon annan.
Men jag tror att hennes problem här specifikt är just det här med tillitsproblemen. Och hon måste alltså tillitsträna helt enkelt, vilket är ju, kan ju vara väldigt, väldigt svårt. Men hon behöver ju ha hjälp att göra det, tror jag. Det är ingenting hon klarar själv och kommer inte klara det med sin man då heller. Utan hon måste då förstå att det är liksom hon som behöver ha hjälp. Och i det här fallet så behöver hon ha hjälp av någon då. Jag tror att det är att mannen då i det här fallet, han får nog försöka sig att förklara det för henne. Att hon kanske ska ändå försöka söka hjälp. För jag tror att det mesta bottnar i de här tillitsproblemen. Hon säger att hon har full tillit och litar på honom, men det gör hon inte. Det kan man utläsa, tror jag, ganska så enkelt av de här sakerna. Även om hon säger det så gör hon inte det.
Nej, och även om hon då litar på honom mer än vad hon någonsin har litat på någon annan människa.
Det kan ju stämma.
För det stämmer ju. Mm. Så är det också ett väldigt stort ansvar för ens partner att verkligen bära hela bagaget. För det kan ju hända honom någonting. Alltså han kan ju vara med om en olycka, det vill vi ju absolut inte. Men låt säga att hon bygger upp liksom hela sin trygghet, hela sitt egenvärde, nästan hela sin identitet på en annan människa. Det kan ju aldrig bli jämställt. Alltså hon är ju inte tillsammans med honom då för att hon älskar honom och tänker att hon vill se han lycklig. Utan för att hon på riktigt inte kan leva utan honom, för utan honom är hon ingenting. Nej. Så att det som är viktigt är att man har sin egen identitet och sen väljer relation. Jag tror att du, poddkompis, är säkert en som skulle kunna liksom utbilda dig till coach. Jag tror att du tycker att det är spännande med utveckling. Och det är det som gjorde också att det blev så skönt för henne i er relation, för att du var bra på att prata. Du fick henne trygg, ni tog lite i taget, men... Och det var fantastiskt, men hennes läkning och hennes helande tillbaks till tilliten, eller om hon aldrig haft den, det vet vi inte, förmodligen har hon aldrig haft den, det måste ske professionellt, alltså med hjälp av en terapeut. Ja. Och hon behöver också förstå att det är ju arbete som hon gör för sin egen skull, för att bli trygg i sig själv nog att känna att hon till och med skulle klara sig utan dig, men vill vara med dig. Är du med?
Ja, jag förstår. Men tror du att det är motivation för henne? Att det är för henne själv? För jag tänker att man kanske är bättre att säga det, att det är för att relationen ska fungera. För, kan det vara så?
Vilken bra inspel. För det du säger nu är, men Mia, det låter inte som att hon har tillräckligt stark självkänsla för att välja sig själv.
Nej.
Och då kan motivatorn vara den som betyder mest för en.
Ja.
Och det är ju inte hon. Nej. I hennes liv. Där är du spot on. Mm. Så du har helt rätt. Så jag backar tillbaka då med mitt lilla tips här. Ja. Och,
men det, jag tror inte att det var det är inte fel med det heller. Men det här är ju, vi vet ju inte. Det blir ju lite bättre att vi spekulerar kring det. Eftersom vi inte vet, vi har inte hört båda sidor. Vi vet inte fortfarande. Och vi kommer tillbaka så här med båda sidor då. Det är svårt att göra den uppfattningen då. Och så är det ju också när du jobbar som coach. Du får ju också bara oftast från en sida. Jag tror ändå att hennes motivation i det här fallet då, så som jag förstår det, måste vara kanske att kunna bevara relationen. Och det.
Ja, för jag tror att det är viktigt att vara tydlig med att så här, jag vill att du väljer dig. Jag vill att du väljer att det som du har med dig i bagage hemifrån att få hjälp att läka från det. För det är ju så, bristen på tilliten kommer ju från någonstans ifrån. Och att det behöver hon ha lagat innan ni kan bygga en trygg, stabil, liksom. Eller parallellt åtminstone.
Men för motivationen kan man säga att jag vill att du gör det här för oss.
Ja, precis. Ja. Och inte ta den rollen kortsiktigt i relationen. När hon kommer och vill prata om saker, säger att fast jag är inte terapeut. Jag vet inte. Jag kan bara svara på det jag tror. Jag tror att man inte där, för kortsiktigt är det väldigt lätt att liksom, för man älskar ju personen så man vill ju vara bra. Mm. Så jag tror att ibland också då inte vara så duktig på att lyssna. Mm. Utan säga att vet du vad, det här är inte, jag kan inte bära det här. Jag är rädd att ge dig fel råd. Alltså jag är rädd att jag säger något ungefär som att gå till läkaren när du har en sjukdom och jag hittar på vilken medicin du behöver.
Ja, men lite, man kan inte, det är svårt att vara sin egen läkare, det är svårt att vara sin egen coach, alltså, och man ska inte coacha. Det vet ju du förresten, hur det är att coacha familjemedlemmar, din man till exempel.
Precis.
Inte så bra.
Nej. Och då kan jag ändå säga till mitt försvar att jag har alltid vetat att det inte är det jag ska göra. Jag har vetat det. Jag är glad att jag hade liksom jobbat med mig själv i många år när vi träffades. Och visste det att så här, min roll är inte att vara hans coach. Och trots det så har det ju ändå slunkit igenom.
En och annan föreläsning.
En och annan föreläsning. Det hände senast, poddkompisar. I morse. För då kände jag att han var lite omständig. Du var det. Eller någonting var du.
Jo, men jag var säkert omständig. Du var lite omständig.
Och det tror jag att vi kan vara överens om båda två. Men det som händer då där är att så här, då vill jag förklara konsekvenserna av det du sa. Och när jag får lite feeling och känner att jag når fram, istället då för att bara så här, ja, och där satt den liksom. Nej, men det är då det kommer så här. Och då kör jag en timme. Till slut så tittar du på mig och bara, är föreläsningen slut nu? Om inte så skolkar jag. Eller hur?
Ja.
Så att det är ju inte helt lätt i en relation. Alltså, jag brukar säga att i en relation så får man på något sätt varandras bästa och sämsta.
Absolut.
Eller hur?
Ja.
Så att vårt tips till dig, modiga poddkompis, är kanske lite tufft. Men vi tror på lång sikt att det mest kärleksfulla du kan göra där ni befinner er, det är att vara tydlig med att du behöver att hon tar tag i det som är hennes för att er relation ska kunna byggas vidare på.
Mm.
Ja, men alltså det är ju intressant ändå det här med relationer.
Mm.
Alltså förväntningar i relationer och också hur man bekräftar varandra i relationer.
Men det att bekräfta varandra, det tror jag handlar mycket om att verkligen vara intresserad och se sin partner och veta vad är det som bekräftar det liksom. Jag vet ju att det är en påse godis, det är bekräftelse.
Jag tror att du har det ganska enkelt. Nej, men det här tror jag att vi ska faktiskt titta på. För vad man kan märka, för det som är roligt nu är att alla våra kompisar har börjat prata om sina egna relationer. Ja. Inte för att vi inte har pratat innan, det har vi gjort. Men det här har ju verkligen blivit att det har blivit så här speciella exempel. Mm. Och vi är ju
men jag har sett det, jag såg på din Instagram där så såg jag faktiskt, det var flera som har sagt att de har pratat med sin man och de har följt avsnittet. Det är sånt tycker jag är jätteroligt. Det spårar mig. Om det kan hjälpa människor, då sparar det mig också. Då tycker jag att då är det här, det är väldigt roligt. För då gör jag det för någons annans skull. Det gillar jag.
Eller hur? Du är ju en bjussi.
Ja.
Och när vi då är inne på det så vill jag tillbaka till det här med att vara generös, att bekräfta sin partner. För här hör jag ibland när jag sitter i olika samtal, när människor är liksom frustrerade eller besvikna, så hör man ofta det här: jag skulle aldrig. Och jag tror att det där kan vi, det här att vi utgår ifrån oss själva.
Som norm.
Ja, och det tror jag också att man kan gå vilse på i en relation. Mm. Alltså, det finns ju såna här liksom tips här. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Mm. Men det kan ju bli väldigt fel. Jag tycker inte att det rådet är jättebra. Alltså, om man bara menar att så här, vara omtänksam och generös. Men det, man är ju inte ihop med sig själv. Alltså, om jag skulle ge dig bekräftelse på det sättet som jag själv vill bli bekräftad, så skulle det inte vara det bästa.
Nej.
Vi är ju olika där. Vi behöver ju olika saker. Så att det handlar ju, precis som du säger, att så här, lära känna sin partner, lyssna, ställa frågor.
Men måste, och jag tänker på det här, många tänker ju då att bekräftelse är något monetärt, eller det är presenter, eller det är blommor och sånt. Eller att det är händelser som ska ske, eller att det är viktigt, sådana saker.
Mm.
Det har vi ju en tidigare anställd, som, en som har jobbat med oss tidigare, som hade en väldigt intressant...
Precis, det är en man som vi båda tycker väldigt mycket om, som har jobbat oss och, hos oss och slutade, det är flera år sedan nu.
Mm.
Han hade det ju tufft, speciellt vid högtider, Alla hjärtans dag och sådana saker.
Ja.
Att det var en sån otrolig förväntan på att han förväntades då bräcka det han hade överraskat med på Alla hjärtans dag året innan.
För det var den yttersta bekräftelsen, jag förstår det som.
Och det här var fascinerande. Det här har du och jag pratat om väldigt mycket.
Ja.
För vi hänger liksom inte riktigt med.
Nej.
Det finns så många aspekter ur det där som jag inte hänger med på. Alltså, ur ett jämställdhetsperspektiv så förstår jag inte på mig det. Hur kan det komma sig då att vi vill ha en jämställd man, men Alla hjärtans dag är liksom... Hur kan det komma sig att vi vill ha en jämställd värld, men när det gäller Alla hjärtans dag, då är det liksom mannen som ska överraska kvinnan. Och det blir för konstigt för mig.
Och det är inte bara Alla hjärtans dag heller. Det kan vara bröllopsdagar, det kan vara födelsedagar, det också, som jag har sett det här på. Då. Nu menar jag inte att män och det, men oftast då. Jag har ju även en kompis också, som är en barndomskamrat till mig, som också har haft liknande. Och det är ju jätteintressant, just det där med att det måste vara som Alla hjärtans dag. Man skrattar lite grann. För hur firar du och jag Alla hjärtans dag?
Ja, men precis. Och där är det ju så. Nu vill ju vi vara tydliga till er poddkompisar. För en del av er som lyssnar, jag tror hälften skulle jag tro. Hälften älskar det här. Att de här liksom dagarna och fira och blommor och presenter och allt det där. Och liksom så. Men så länge det är något som är kul och man planerar och man vet att man gör varandra glada, då är det ju positivt. Men när det blir stress och press och ångest 2 månader innan Alla hjärtans dag.
Ja, och när man också då kanske gör någonting jättefint, man får det sen, det var inte tillräckligt bra.
Nej, det där dög inte.
Nej.
Nej.
Och det är det vi utav. Jag tycker att absolut ska man kunna ge presenter, man ska kunna ge blommor, man ska kunna överraska med händelser eller med saker. Och det. Absolut. Men det får inte vara det där som du säger, pressen. Och absolut inte får ens partner vara missnöjd.
Nej, och det blir ju liksom en prestationstävling. Mm. Vilket ju inte leder till... Men inte trygghet i alla fall.
Nej.
Så tänker jag.
Nej, det är ju så långt ifrån trygghet. Man kan tänka sig. Tänk dig, jag vet ju själv hur de har känt inför de här sakerna. Och vad man måste ha tänka på. Det är ganska så mycket.
Ja, vi då kan ju... Jag har säkert sagt det här själv i podden när du inte har varit med. Men nu har jag ju dig här. Så då får de höra att det stämmer. Vi är ju inte så mycket för de där särskilda dagarna, utan mer vardagen.
Men du pratar om dig själv nu.
Ja, men är det... Va?
Ja, men jag skojar bara. Men nej, vi är inte det, utan vi är mer för vardagen. Jag håller med dig.
Mm. Och det skulle ju inte vara fel att vi gjorde något härligt Alla hjärtans dag. Men...
Nej, men det har vi gjort också.
Det har vi gjort.
Absolut.
Men det
Men då är vi två i sådana fall oftast.
Ja, precis. Tillsammans som liksom gör oss. Mm. Ja, men jag tycker det där har vi tittat
ja, men det
på
jag, tycker jag, ja. Ja, det tycker jag är en sån sak som är väldigt, ja, väldigt bra helt enkelt. Vi har en väldigt trygg relation på så sätt. Och om vi gör någonting så gör vi det tillsammans. Men absolut överraskar vi ibland varandra med olika saker och det. Mm. Men det kanske är då en vanlig vardag.
Precis, och för att då beskriva, och det här blir ju ingen av er nu förvånad av, men Micke skojade ju lite här i början och sa att han behöver bara köpa godis. Och det är väl egentligen så, kom hem med något som är gott att äta, räcker utmärkt. Och jag, om jag vill få Micke väldigt, väldigt glad, då är det så här att om jag har städat utan att du visste att jag skulle göra det, att det bara var som en överraskning. Och jag har gjort det också väldigt noggrant. Ja. På det riktiga sättet. Mm. Då blir du lite mer kär i mig.
Absolut.
Ja,
det blir finns du. En gång till också. Vet du vad det är?
Nej.
Det är när du lagar mat.
Ja, det är det. Men jag gjorde det häromdagen.
Ja, gud.
Häromdagen gjorde jag det. Ja, precis. Ja, men exakt. Och, om jag, och väldigt mycket, framför allt om jag bara tar initiativet. Det är det här att, så här, vad ska vi äta? Om jag bara tar den bollen och säger, idag äter vi kyckling.
Yes. Grisa.
Och så bara går jag och gör det. Då känner jag att du älskar mig lite mer.
Verkligen.
Ja, så har vi det hemma hos oss. Ja,
ja, och men det är de här små sakerna som gör att, ja men... Det, ja, sånt uppskattar man ju. Mm. Och vi har en ganska tydlig uppdelning med saker och ting. Och det är ingen som heller skammar någon eller någonting. För nu har inte gjort det eller gjort det.
Nej, vi skammar inte varandra. Nej. Men jag minns ett tillfälle när du blev väldigt trött på mig. Det här är många år sedan. Och verkligen bara tittade så här och sa det så här. Att så här, du måste ta lite initiativ. Det kan inte alltid vara jag som ska komma på vad vi ska äta eller som ska ta tag i det där eller som ska gå och handla, utan du bara rätt upp och ner. Och det var inte så att du medvetet ville skamma mig. Nej. Som en elak handling, men jag kände skam i den renaste formen. Alltså, för skam är ju inte bara negativt. Nej. Alltså, skam är ju en fantastisk funktion. Alltså, kan vi inte känna skam så är vi psykopater. Sen finns det en massa osund skam som vi väljer att ta på oss som vi inte är bra för oss. Men den där skammen var ju att jag kände så starkt att så här, jag är helt bortskämd. Han liksom städar och handlar och fixar. Och det hade varit en period som har varit lite tung för mig. Men det var en tung period för oss. Vi höll på med IVF och det var liksom mycket. Men just när du bara rätt upp och ner sa det så här, du behöver också ta initiativ. Det kan inte bara... Och jag vet att jag känner det som en sån här riktig liksom... smäll i magen och bara så. Men det var bra. Ibland är det ju så. Jag tänker på det här med bekräftelse och vad som är kärlek. Alltså, ibland kan det vara det mest kärleksfulla man kan göra mot sin partner, att vara så brutalt ärlig och säga att så här, du behöver steppa upp. Därför att bara säga till sin partner det den blir glad av är ju inte det den kanske behövde allra mest. Alltså, man måste vara liksom tuff mot varandra ibland, men inte dömande. Alltid med kärlek i botten, så tänker jag. Mm.
Ja, men det där är jättebra. Det gäller ju i alla relationer, både på arbetet, på, som vänskap, som kompisar, det också. Har man något otyg för sig eller man är liksom...
Otyg, det är så roliga ord. Har man något otyg... Ja. För sig, ja.
Ja, men ja. Man kan ju ha liksom man var dålig på något sätt eller, och att
man
det är
har
bra.
Börjat slarva med något eller ett beteende,
ja. Och det är det jag menar som otyg då.
Det är underbart ord, ja.
Ja, och då tänker jag, det är bra om man tillsagd om det, då vet ju jag vad som är fel och kan korrigera det också. Mm. Och jag själv tycker att det är superviktigt att få de korrigeringarna då. Mm. För att annars så kanske då, och gärna tidigt då, för annars kanske det utvecklar sig till ett beteende då som blir till slut helt odrägligt.
Här är du ju bättre än vad jag är. Du är ju bättre på, eller jag är ganska bra på det i andra relationer, men just i vår relation så är du bättre på att ta rak, tydlig, bara liksom korrigerande feedback.
Men jag tycker nog du är duktig på det också.
Du tycker det?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Så jag vill nog inte säga att du... Absolut, jag tycker vi har det väldigt bra just för att du säger till om de här sakerna.
Ja, men jag tänkte just, vi spelade ju paddel häromdagen.
Ja, men då är det ju en annan sak. Och där...
Ja, så du tänker att i vår relation så funkar det. Tack, vad skönt. Ja, men det kände jag också. Ja. Men, inte
men nu på... har du ju lagt den här med padden där. Och det kan vi då ta då. Och jag fick ju lite skäll för att jag kommer med korrigerande feedback när vi spelar. Och jag tycker att du ska göra på ett visst sätt. För att jag vill ju att du ska förbättra dig. Men du tar det direkt personligt som ett angrepp. Och sist när vi spelade så sa jag inget korrigerande feedback. Utan jag bara gav hejarop och var bra och allting. Men ändå så lyckades du få till det att det var, vet du, någon slags...
Jag tyckte att jag såg att du tittade missnöjt och vände dig om. Och det, den kylan jag upplevde där och då, den triggade mig så mycket. Ja. Så att jag muttrade i mitt eget huvud så här, nej jag kanske... Ja.
Men vi spelar ju mot ett par också och där frågar vi också mannen hela och där var han ju, han var ju väldigt snäll där, men han sa det att du hade fel. Och
ja,
det var
precis. Väldigt... Vi drog in, jättebussigt, vi drog alltså in då våra kompisar som är ett underbart par som är väldigt generösa också. Sikin och Fredrik, vi är väldigt glada över er. Så vi drog in dem och de fick vara domare. Och de sa att Micke hade rätt och Mia hade fel. Ja, så var det. Mm, ja. Men då kunde jag släppa det också för då kände jag så här, okej då. Nej, men annars så tror jag väl att vi försöker. Och just det där, alltså när man får kritik. Alltså när du sa till mig då, så här, du måste steppa upp. Mm. Alltså det gör ju fysiskt ont att få det av den man vill vara bäst inför. Mm. Så hade jag inte brytt mig om dig hade det inte spelat någon roll. Men eftersom du är det viktigaste jag har och den kritiken. Så egot vill ju reflexmässigt försvara sig. Ja. Så är det.
Men jag skulle ju också kunna vara... jag har ju varit några gånger på dig mycket också. Så att jag förstår att det kan ha blivit ett trauma.
Nej, inte trauma. Men du kan vara lite hård. Men det får ju mig att liksom... Det är som att jag tränas. Mm. Så. Men du är aldrig dömande. Alltså det är det jag känner. Du är rak och du är lite... Det har vi ju hört här i podden också. Det, så som du sa, var så roligt med någon fråga där. Du bara, ja men hon tränar ju fel. Hon måste ju träna armar och inte be. Alltså det är så här du sa ju något. Så kan det ju vara. Men just det här att förstå att den här första reaktionen när egot vill... försvara sig, det är ju det här att man blandar ihop den jag är med det jag presterar. Ja. Alltså att självkänslan helt och hållet styrs av prestation.
Ja.
Ja. Och att första reaktionen blir så, det kan vi liksom inte göra något åt. Men det viktiga är att så här, aj, jag vill gå i tokförsvar. Men att liksom ta den känslan och liksom parkera den för att istället ta till sig. Vad ville han egentligen få fram? Och vad kan jag göra för att och liksom tillmötesgå det? Det är då det blir utveckling. Men det kan ju göra ont. Så är det ju.
Ja.
När det gäller relationer så just det här att det är väldigt lätt. Alltså, jag skulle ju kunna utgå ifrån mig och göra det jag skulle bli glad av för dig.
Mm.
Till exempel en överraskning. Du är inte så mycket för överraskningar. Alltså, är du med?
Nej, om man, men, så här... jag skulle vilja... Ja, hur ska man säga då? Så här, jag själv är ju inte jätteförtjust i så här överraskningar. Oj, nu ska vi åka till Karlstad. Eller nu ska vi åka till Marbella. Och jag har inte fått förbereda mig för en sån sak. Det kan jag nog tycka kan vara jobbigt. För oftast har man ju planerat massa saker själv då. Beror lite givetvis på. Men jag har svårare för det än vad du har. Det är korrekt.
Precis. Och då är det ju så att vad som är viktigt där är ju lite som jag var inne på. Det här med att inte alltid utgå ifrån sig själv. Utan verkligen utgå ifrån vad behöver min partner? Vad trivs min partner med? Vad blir min partner glad av? Och självklart så måste man ju titta att det inte begränsar ens eget livsrum. För då har det blivit obalans åt andra hållet. Men att man försöker liksom... lyssna, vara närvarande och ge det den blir glad av, inte det man själv skulle bli glad av. Sen är det ju det här med förväntningar i relationer. Och jag vet att jag många gånger har pratat om det här, för det hör jag ofta så här att när jag frågar, men har du berättat det här för din partner? Har jag sagt många gånger i samtal. Och då får man den här så här, alltså hur tydlig ska man behöva vara? Och där är svaret jättetydligt. Därför att gå runt och tycka att ens partner borde förstå vad man vill. Var, ungefär som om det var en tanke. Ja, precis, tankeläsare. Läsare. Det är ju inte kärlek. Nej. Så att vi måste prata med varandra. Vi måste våga vara öppna, vara ärliga, ställa frågor, vara intresserade och lyssna. Så att den största kärlekshandlingen är inte att läsa sin partners tankar.
Nej, utan det är att kommunicera. Och man kan kommunicera sina förväntningar. Det här förväntar med dig. Eller dem. Mm. Det är inget fel att ha den typen av kommunikation. Det blir väldigt enkelt. Vi hade ju ett samtal med ett annat par då som hade liknande som oss, vilket var väldigt roligt. Just med det här att man då kommunicerar om det, man har tagit bort massa saker. Just för att man känner att det behöver inte den onödiga pressen för att det ska vara då. Alla bröllopsdagar ska vara liksom på ett speciellt sätt som vi också pratade om tidigare.
Mm.
Och det här tycker jag, för att man då har pratat om det och sagt, det tycker jag är jätteviktigt. Att det är många som inte pratar alls. Exakt. Egentligen, utan man bara kanske går och förväntar sig då, eller att man gissar sig till saker och ting.
Och jag tror också att många är rädda för att det blir liksom dålig stämning. Alltså Det behöver inte bli konflikt eller bråk. Det kan räcka med dålig stämning. Ja. Och så är man så kortsiktig så man tänker att så här, jag vill bara att alla är glada. Så jag parerar det. Men det blir inte en lösning. Det blir bara att skjuta. Det är liksom som att hoppa över en städning. Mm. Det blir liksom inte rent. Nej. Det blir bara mer skit.
Och det är jättevanligt.
Jättevanligt. Tänka så här, om den här relationen som du befinner dig i nu, oavsett om det är vänskap, oavsett om det är arbetsplats, oavsett om det är kärleksrelation, om den är viktig för dig, om det är en relation som du vill ha länge, är det något som skaver, ta upp det.
Ja.
Därför det går inte över av sig själv.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och när det gäller relationer så kan man för egen del, men även tillsammans. Jag ger ofta det här tipset med att man har som en lista. Alltså om vi då tänker att vi gör det här du och jag var för sig. Och så gör vi det tillsammans. Mm. Och då är det liksom att vi tittar då på vår relation. Och så är det en lista som är drömscenario. Mm. Det här är liksom den ultimata liksom drömmen. Skulle vi ha det så här så skulle allting för mig vara perfekt. Mm. Men eftersom man då inte är ihop med sig själv. Det är väldigt få som skulle stå ut med sig själv tror jag. Och man inte har träffat någon som är precis som en heller. Så måste man ha en lista som heter det här kan jag gå med på. Därför det handlar om kompromisser.
Mm. Jag kan bara knyta an till en sak.
Sista där som heter det här är inte okej för mig. Ja.
Och en ganska enkel sak var ju så du gjorde i första poddavsnittet. Kommer du ihåg det? När du gjorde ett litet, vad ska man säga, en litet ambush på mig. Och där du sa så här, vad är det bästa och vad är det sämsta med mig?
Ja.
Det är ju ganska bra.
Just det. Ja, att man pratar om det i relationen också.
Ja, men alltså, jag tänker bara om man då inte ska liksom göra det jättestort.
Just det. Okej, så du menar ett sätt också för de som inte är vana att prata så mycket med varandra. Nej. Att man faktiskt, för nu, du kände när jag ställde den frågan, du bara, jag fick ingen betänketid.
Nej, jag, nej. Det var ju, ja, liksom ja, lite, det var ett överfall.
Ja. Och sen så kände du att jag sa, det sa du efteråt, du pratade ju mycket längre, jag fick ju ingen betänketid. Ja. Nej men okej, det är ju faktiskt ett väldigt bra tips att börja istället med att prata med varandra så här, okej, vad är det bästa och sämsta med att vara tillsammans med mig?
Och det kan ju bli, då kan man ju också se då, ja, hon uppskattar det här när jag är på det här sättet. Ja, till exempel, ja, när du blir glad, det kan ju vara en sån enkel sak. Eller när vi är på fest, ja men okej, men då kanske det är det man ska vara på, lite mer fest ibland eller vara lite mer glad. Mm. Det kan, en sån sak som att man kanske då är lite bister eller butter eller någonting, då, och får höra då, ja men jag älskar när du är glad. Ja, då kanske man ska tänka sig lite grann, och det kan vara bra. Och sen vad som är sämst, det säger ju sig självt. Ja. Där ska man ju inte vara.
Nej, precis, så också att man förstår. Det tror jag också att...
Det kan ju vara svårt. Men jag säger att det är en ganska enkel, det är bara två frågor att börja lite grann.
Jo, men sen är det ju också så här att människor har ju inte alltid koll på hur de uppfattas.
Nej, jag vet. Du, av egen erfarenhet.
Ja, med dig är det ju så. Mm. När du är koncentrerad så kan du nästan se lite arg ut. Mm. Och det är ju också för att du är man, du är mörk, du är ganska stor och du har liksom ett ganska så här... Det krävs inte lika mycket för dig att se allvarlig ut än vad det krävs för mig. Mig tror ju människor att jag ler även när jag inte gör det. För jag liksom på något sätt, mitt utseende gör att jag ser glad ut. Medan du lite mer... Du måste le dubbelt så mycket som mig. Så
jag måste
är det.
Skratta mycket mer.
Ja, mycket mer måste du le. Och då är det ju så att när man inte känner dig så kan ju det här... För det, så är det ju när du får en tanke, alltså ett problem som ska lösas, en utmaning. Då blir ju du helt still. Och då spelar det egentligen ingen roll vem som skulle kunna komma in i rummet. Din hjärna är i liksom utredningsposition. Mm. Medan jag skulle ju vara på ett annat sätt då. Ja. Och just det där, att då får man liksom förklara det för människor.
Ja, jag kan se rätt bister ut när jag är fokuserad.
Ja. Och innan man då känner dig, och då är det ju viktigt alltså så här, i en relation att man förstår att, ja men lite så här som du sa till mig, det har vi ju berättat, du sa ju det i början så här, jag har inte slutat älska dig. Jag tycker bara att du är dum i huvudet just nu. Ja. Du sa ju det, och det hänger ju också ihop med att jag ville ju så gärna att det skulle vara vi. Jag blev så otroligt förälskad, vilket skrämde skiten ur mig. Och då, om du ser lite bister ut, så blir det ju liksom starkt på ett annat sätt. Så att våga prata med varandra, vänskapsrelationer, alltså berätta vad ni tänker och känner, vad ni längtar efter, vad ni oroar er för, vad ni drömmer om och hur liksom, ja men hur har den här tiden varit?
Men ta tid och prata med varandra, för jag tror att det liksom i samtalet där man liksom är, så vi jobbar ju tillsammans och vi umgås ju väldigt mycket, och då blir det ju naturligt, och plus att det vi jobbar med är ju också så att det gör lite enklare för oss då. Men jag tror att bara att ha riktiga samtal, vilket man kanske inte alltid hinner med. Man har massa barn som ska hämtas, lämnas. Man har stressigt på jobbet. Man hinner liksom, och sen då när man vill koppla av, då går man ut med kompisarna eller någonting. Man tar inte den tiden med sin partner. Och där tror jag att alla har möjlighet att göra. Att ta liksom, schemalägga tid helt enkelt då.
Verkligen. Och jag tror det här att bara gå ut och gå.
Ja.
Faktiskt. Att bara gå ut och gå tillsammans. Därför att om du tittar på din telefon och kollar hur mycket skärmtid du har, så är inte all skärmtid superviktig och jättebra. Mm. Alltså, en del av det borde gå till de relationerna som är betydelsefulla för dig. Så tänker jag. Mm. Eller hur?
Ja, det tycker jag.
Att man försöker liksom investera. I alla fall om det betyder något för dig.
Mm.
Därför att vi måste vårda det som är viktigt. Hörru, vi hade en till liten kort fråga som vi tror att vi ska hinna med. Så har vi fått två frågor.
Mm.
Hej, jag och min chef kommer inte riktigt överens. Det är spänt mellan oss då. Och ibland så kan hon fräsa ifrån utan att jag riktigt vet varför. Jag försöker strunta i det och vara positiv. Men jag känner att det inkräktar på min integritet. Ska jag låtsas som ingen till eller ska jag säga ifrån?
Ja, personligen tycker jag ju alltid att man ska säga ifrån. Så att, man ska alltid ta upp saker och ting i princip. Det är väldigt få gånger som man inte ska göra det. Sen ska man inte ta upp det kanske just i stridens hetta. Vilket är det som är väldigt, väldigt vanligt att man gör. Utan man ska försöka komma ihåg och ta det här vid ett annat tillfälle. Och då kan man gärna komma ihåg det här tillfället. Att kanske göra någon minnesanteckning. Och så kan man skriva då hur man kände sig och allting. Och så kan man säga, i det här tillfället, eller om det är flera tillfällen, och det, så kände jag mig så här.
Mm.
Och liksom helt enkelt bara förklara att det här känns olustigt.
Ja, precis. Och om man känner sig osäker på att då personen kommer klara det här, så kan man vara extra mjuk. Alltså man kan vara extra mjuk och säga att, vet du, förmodligen bor allt det här hos mig, men jag skulle vilja fråga om det är något. Därför att vid tillfället igår och även i förrgår så kände jag liksom, och det är så här, det är säkert i min fantasi eller så, men jag vill bara försäkra mig om att om det är någonting som du stör dig på eller som inte är okej, att du då säger det till mig. Och så punkt.
Men jag tror också att det är viktigt att förklara att man, sin egen känsla där också.
Mm.
Jag, vid det här tillfället så vart jag väldigt, väldigt ledsen, eller jag vart väldigt besviken, eller att man tar den också. Och det bor säkert hos mig, det tycker jag absolut att man kan säga. Då. Men också att tala om den, alltså verkligen trycka på den här känslan. Mm.
För återigen så tror jag, inför alla sådana här då olika, vad ska man säga, konfrontationer, mm, så behöver man så här fråga sig själv, vill jag ha rätt eller vill jag ha förändring? Ja. Och att man också så här samlar lite information på så sätt att man förbereder sig genom att se, hur tror jag att den här personen kommer reagera? Och att väldigt få människor är superbra på aggressiv kritik. Mm. Och att prata i jag-form i sådana här situationer är alltid rätt.
Mm.
Istället för att du får mig att känna mig dålig. Mm. Så bara så här, jag tappar tron på mig själv i situationer som.
Mm.
Då har vi en dialog, eller hur?
Mm. Men jag tycker de här sakerna, de är ju sånt som man gärna utlämnar. Men det som jag tänker också, det är att man kanske gärna utelämnar sig själv i den här ekvationen.
Mm.
Och gärna lägger allting på den andra. Det kan ju finnas en anledning till varför det här skedde också. Det tror jag också man missar. Och man verkligen tittar på det. Är man utan skuld, alltså, eller utan liksom del då, då tycker jag att man kan liksom, man tycker i alla fall att man ska göra den inventeringen.
Du tänker att man först ska börja titta på så här, okej, vad handlar det här om hos mig?
Mm.
Vad hos mig är hotat i den här situationen? Ja, självkänsla, känslomässig trygghet. Har jag någon egen del? Och vad blir en handlingsplan?
Ja, men också om den här personen har då ett väldigt, alltså, dåligt beteende eller på något sätt då, skäller ut den, säger man då, så bör man nog kanske fråga sig själv också, det här, jag tycker man ska ta upp det här om det är helt obefogat. Är det befogat, då kan man ju be om att man kan göra det på ett annat sätt. För det kan ju hända att man får en utskällning av någon och man vet inte riktigt hur rädd den här personen har blivit eller hur mycket det har skadat någonting annat.
Mm.
Och då kan man också få en person som är kanske onödigt aggressiv eller har väldigt liten förståelse för en. För säg att man upprepat samma fel kanske 10-15 gånger, så måste man också förstå att folk kan då. Den här typen av personer som gärna blir ansatta ibland, de har en tendens att lägga allting på alla andra.
Och du tänker att en del har lättare att se sig lite som ett offer för andras. Ja, och sen har vi också maktperspektivet i form av att det här är du och det här är din chef.
Mm.
Är det här i din fantasi eller är det sanning? Ja. Är det så att du har ett enormt behov av att bli bekräftad hela tiden och du egentligen har fått jättemycket bekräftelse och din chef bara var upptagen av något annat?
Ja.
Alltså så här,
så kan det absolut
så är
vara.
Det ju, så att det är ju otroligt viktigt att också titta på vad som är vad.
Ja.
Alltså att titta på sitt eget först, att ta upp det, att förstå, och också vad blir konsekvenserna. Det är komplext med relationer.
Ja, det är det. Men jag försöker, eller väl jag säger vi försöker alltid belysa, vet du, de här olika sidorna.
Mm.
För det är ju oftast inte bara så himla enkelt så att det liksom är ett enda svar som gäller. Utan det är ju komplext som du säger. Och det här vet vi av erfarenhet.
Och det kan också vara dagsform som styr.
Ja, alltså, även nuform.
Ja, även nuform. Inte bara dagsform utan nuform.
Alltså, och det är när det gäller mig. Ja. Det är mycket nuform på mig.
Ja, men det är det. Mm. Du kan ju verkligen så här, Nej, men om du blir hungrig,
ja,
då kan det bli dålig stämning.
Ja.
Det får vi säga.
Ja.
Då är tålamodet inte på topp.
Nej.
Toleransen inte på topp.
Ja, det går väldigt snabbt när blodsockret sjunker.
Ja, det gör det verkligen. Mm. Vi skojade lite och sa om att vi kanske skulle bjuda på det. Och då var det en av dina kompisar som tyckte att det skulle bli jättekul. Men riktigt där är vi inte ännu. Vi vill att vikarien ska få njuta hela vägen fullt ut. Men, ja, men jag tänkte lite på det här du sa också om ilska. Det är klart att för de allra flesta människor så är det lite obehagligt när, ja, när någon blir arg och aggressiv. Men vad vi behöver förstå är också, det är ingen ursäkt men det är en förklaring, att det handlar ofta om otrygghet, om rädsla och ambition. Ja. Jag vet att jag vid flera tillfällen har sagt så här, men gud vad du är arg så här, till personer. Och bara, jag är inte arg, det kan man få tillbaka. Och det är ju för att det inte ilska personen känner. Den känner rädsla, eller den känner maktlöshet, eller den känner, och att man kan låta arg när man är rädd. Mm. Så att det är därför det är så viktigt att vi pratar med varandra, att vi försöker liksom stötta varandra, möta varandra och hjälpas åt. Men det är såklart, när man använder det för att skaffa sig makt, för att liksom förminska och trycka ner, då måste vi, men det är, alltså det är inte, det är intressant med relationer.
Absolut.
Alltså det är ju liksom, det tar ju aldrig slut.
Men som det som du sa där, till någon som är då, som skriker eller något sådana saker, så det är ju en väldigt bra, vet du, sägning att säga då, varför är du så arg i någonting? Det är ju perfekt för att eskalera en sån här situation.
Precis, nu var han ironisk. Jag vill nog bara förtydliga det. Så gör inte det, kompisar. Men jag har gjort det för att jag inte har förstått.
Nej.
Alltså så här,
Men oftast eskalerar det en situation genom att säga, lugna ner dig eller liksom. Du måste möta personen där den är. Det går inte liksom att då komma och liksom vara liksom viktig Petter och säga lugna ner dig eller vad du skriker mycket. Det blir konfrontativt.
Vad ska man säga då?
Man ska först och främst försöka skapa någon slags rapport, tycker jag, med personen. Och det kan ju vara jättesvårt, men att använda samma tonläge och kanske sen då trycka ner tonläget då, genom att säga så här, jag förstår, man börjar högt, jag förstår. Och sen fortsätter man då diskussionen lite lugnare. Så man kanske höjer rösten till samma tonläge som personen har. Kanske då om de gestikulerar lite sådana saker, gör man det också lite försiktigt, lite mindre. Dra ner händerna, sänker tonläget och försöker få med personen där då. Och säga att man förstår, och man, om det är så kan man till och med även säga så att man ber om ursäkt om det är någonting. Så då kan man få, och sen så försöka få en dialog med personen.
Så personen som då var rädd, blev arg, inte upplever att det fortfarande är kamp eller
precis.
Duell, alltså så.
Skapa en trygghet. Och det gör man inte med den typen av orden, att lugna ner dig eller backa.
Backa, kompis.
Ja, precis. Eller liksom säga något annat konfrontativt. Utan man ska försöka eskalera ner situationen. Mm. Det är jättesvårt, det är en konstform på många sätt. Men att skapa någon slags rapport där han förstår att du inte är hotfull eller... För det är det man upplever, som du säger. Det är rädsla, det är ambition. Det kan finnas massor med saker. Man är besviken, man vet inte riktigt. Men det är sådana saker som kan påverka det. Men det är spännande. Och allting med relationer är jättespännande.
Ja, det är det. Mm. Och man blir liksom aldrig klar.
Nej.
Du har precis nu avslutat ditt sista avsnitt som poddvikarie för Sårbar och Superstark.
Yay!
Men du måste ändå känna dig stolt.
Alltså, så här är det. Jag har ju verkligen gått utanför min komfortzon, om man säger så. Alltså, my comfort zone. Jag sa att jag skulle prova. Och jag tyckte, men jag tyckte ändå, jag tycker det har varit roligt. Och allt. Det är ingenting som jag känner att jag kan fortsätta direkt med då. Vem vet, jag kanske gör någon litet återtåg vid något tillfälle. Jag tycker det är roligt, absolut. Det är roligt att prata med dig. Det är roligt att se att vi är så uppskattade. Det tycker jag är jättekul. Och att det kan betyda någonting för någon. Men sen har jag lite svårt för det här med att vara någonting utåt. Jag kryper gärna längs vägen.
Du vill inte ha den.
Nej, men jag vill inte ha uppmärksamheten. Nej, jag förstår. På det.
Ja. Alltså, och förstår då att han är jätteglad för allt snällt ni har sagt.
Absolut.
Men att det, sen är det väl också lite det här, nu ska vi sätta oss, nu ska vi leverera på viss tid, och att göra det på det här sättet en gång i veckan. Ja. Det är nog inte heller riktigt ditt.
Nej, men absolut skulle jag...
Apropå att vara lustig. Du vill verkligen känna att det är kul.
Ja.
4 gånger var nog.
Ja.
Nu vill du gå vidare och göra något annat.
Jajamän.
Exakt. Så väl känner jag dig. Ja. Ja. Men jag vill tacka dig för det. Jag vet hur mycket det har krävts i form av mod. Och också bara det här att du inte så mycket för överraskningar. Du vill ju liksom ha kontroll. Och vi har ju inget manus.
Nej.
Nej, och det är egentligen inte alls.
Det kan stressa mig också.
Ja, precis. Det kan stressa dig. Och det blir ambition. Så att jag är ju,
ja, det är därför som jag liksom... Men jag gör ju det också för att det är bra för mig också att testa mina gränser, se vad klarar jag av eller kan jag fungera under press, helt enkelt. För det är press.
Ja.
Så är det ju.
Jag är superimponerad. Jag är extremt stolt. Det betyder jättemycket för mig att du har gjort det här. Och det var ju du som föreslog det i någon luststyrd stund, vilket jag också är jätteglad över.
Hade jag
sen
druckit?
Krävde, ja, precis. Du hade druckit lite bubbel. Då är du väl...
Då är jag lätt övertalad.
Ja, verkligen.
Nallebjörnen.
Alltså, du blir ju väldigt bra full. Alltså, kan man säga det? Det måste jag ju säga. Jag är ju själv nykter sedan liksom 25 år snart. Och du dricker väldigt sällan. Men när du dricker så blir det bara positivt. Mm. Det är ju faktiskt väldigt sant. Det är ju, ja. Och det var faktiskt så. Du hade druckit lite bubbel och fick feeling och sa: jag är vikarie.
Mm. Ja. Jag måste ju hålla vad jag lovar också. Så att det är
vilket
bara...
du alltid gör också. Mm. Men nu så kan du andas ut och känna att du i betyg av mig får 10 av 5 möjliga.
Härligt.
Så att du får liksom dubbelt upp och jag är jätte.
Och då vill jag säga också, jag är väldigt tacksam att du har gjort det med mig också. Och jag är väldigt tacksam för alla fina kommentarer och allting. Jag är tacksam, verkligen tacksam. Jag är tacksam också för att vi liksom, att du och jag har en sån relation så att vi kan göra det här tillsammans också. Så det är jättefint.
Eller hur?
Så tack för mig.
Ja, och poddkompisar, vad nästa veckas avsnitt innehåller, det har jag ingen aning om, för det har jag inte hunnit sätta mig in i. Så det blir en överraskning. Men tack ifrån mig och vikarien.
Tack, hej då.